Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det är i mitten av mars, det är soligt, det är svinkallt. Jag sitter på högkvarteret på Södermalm i Stockholm och hälsar er alla varmt välkomna tillbaka till ännu en vacker episod av Byrå Sport Podcast. Och till, till det här avsnittet så har jag haft den stora glädjen att ha Sveriges kanske bästa journalist om fotboll. Åtminstone en av de i särklass bästa och den kunnigaste törs jag nog utlova, nämligen Erik Niva. Som ju skriver för en av kvällstidningarna, vi kan kalla den Sportbladet. Och dessutom sitter med i Viasat under Premier och Champions League-sändningar. Jag tror de flesta har fullständigt koll på vem Erik Niva är. Men vad som var roligt under vårt Teams långa samtal var att vi fick reda på lite grann om vem han är bakom den där lite lätt trubbiga malmbergska, du vet, dialekten där. Den norrländska straight edge Niva, du vet, den otroligt kunniga, lite lätt nördiga fotbollsjournalisten. Jag tycker att vi kommer lite grann bakom de där kulisserna. Jag har haft med Erik att göra under flera år. Under många år skrev jag ju för den andra kvällstidningen som han inte jobbar på om fotboll, nämligen Expressen. Han är ju på Aftonbladet. Så vi möttes ju i en del sammanhang, framförallt på Eurotalk på Svenska Fans träffades vi. Och Erik Niva var, när jag vann Guldskulden som är Svenska Fans pris som bästa krönikör och blogg tror jag det var jag vann två, så var Erik Niva den enda av kollegor, vänner i skråt som hörde av sig. Den enda som hörde av sig, det glömmer inte jag, jag glömmer inte sånt. Jag talar om det med honom också i samtalet här, det blev väldigt, väldigt bra. Jag är jätteglad att Erik Niva tog sig tid att komma, han är ute på en helt sjuk turné nu. Där han valsar runt och har 700, drygt 700 fotbollströjor med sig runt om på olika rocklokaler och andra ställen runt om i Sverige. Och då är det så att på lördag, som jag tror är den 23, kan det vara den 23 mars faktiskt? Nej, den 24 mars, förlåt. Lördag den 24 mars så kommer jag att dyka upp i samband med att Erik Niva är på runt Friends och kör sin show. Och då ska jag ha med mig några fotbollströjor som betyder mycket för mig. Det ser jag fram emot, det blir kul att göra. Kom dit om ni vill, det är i samband med Sverige-Chile, men det är vid lunchtid någonting. Vi lägger ut lite på Hotspaden och på min Facebook och lite sånt om närmare tider exakt och var det är någonstans. Jag tror det är fotbollsförbundets lokaler nära Friends i Solna. Det ska bli jättekul, jag är jätteglad att han bjöd in mig. Jag är jätteglad att han valde att komma. Han sorterar ju hårt i sina åtaganden, den gode Erik. Så att jag var jätteglad att han tog sig tid att komma till Byrå Sportpodd. Det glädjer mig dö. Så hoppas ni får ut något av samtalet. Jag tycker det blir riktigt, riktigt bra. Tack vare honom. Det är ju bara att trycka på en knapp så kör han ju liksom. Och han, inte bara kör, han säger en del vettigt också. En hel del vettigt. Jag vill tacka Oddsbaren för att jag får vara där. Har ni inte varit på Oddsbaren, gå in där och kolla och botanisera bland tidigare avsnitt vi har gjort i den här podden och mina krönikor. Jag skriver ju 3 veckor där om sport, inte bara fotboll utan om all möjlig sport. Jag vill tacka Anton Avernäs också som sköter tekniken på den här podden. Jag vill tacka Bethard.com som är med och sponsrar den här podden. Det kommer komma fler sponsorer så ha ögon och öron och allt annat möjligt med er så att ni kan följa vad som händer med Byrå Sportpodd. Bethard för övrigt som är fullständigt marknadsledande på en del av de där stora evenemangen som folk gillar att spela på. Så gå in på oddsporen.com så kan ni klicka vidare till Bethard och kolla vilka erbjudanden som finns där för er som lyssnar på den här podden och som går in på Oddsporen. Det finns specifika erbjudanden bara för er som lyssnar på detta och som gillar att gå in på Oddsporen och kolla vad som sker där. Så stort tack för det och stort tack för att ni lyssnar. Sprid ordet, gillar ni det ni hör så gå in och gilla på podcaster. Du vet, tryck liked där så att vi får upp lite trafik. Är det någonting ni surar över eller ångrar? Det vet jag inte. Behöver ni prata med mig i press? häst då möjligen. Men om det är någonting ni undrar över eller gäster ni vill ha, så hör av er till mig eller skicka på Twitter och sådär. Så håller vi skutan vid liv, som vi säger, va? Fattar du det? Så länge skutan kan gå, eller? Den goa grejen. Så varsågoda, här har ni Sveriges i särklass mest populära fotbollsjournalist, gäst hos Virosportpodd, nämligen Erik Niva.
Hur är läget?
Jo, men det är bra. Ja. Det är bra. Det är så bra det kan vara en torsdag i mars.
Ja, det tycker jag väl.
Sen är jag som jag är, att jag inte är så jävla svallande i mina känslouttryck, utan jag brukar säga att det är väl 2+ för det mesta, och så länge det är 2+ så är jag, då är jag ändå ganska nöjd med tillvaron.
Men det är en stor skillnad om det är svallningar i känslointryck, alltså det du visar, det kan ju fortfarande pågå en storm på insidan.
Ja, men det gör det inte för mig. Nej, alltså, ta mitt känsloliv, eller ta min sinnesstämning, så är det ju det här liksom platta EKG:t. Ja. Det kommer någon liten bock här och där, men jag är väldigt jämn i temperatur eller temperament och i hur jag mår. Ja. Det är 2+ 5-6 dagar i veckan.
Fan, vad skönt.
Både och, alltså det är ju någonstans en livsutmaning som jag pratade om tidigare, att jag måste försöka omsätta det där till 3+. För ja. 3+ är bra, 2+ är godkänt, och det är lite klurig balans att förhålla sig till det där. För om jag objektivt liksom tittar på vad jag har blivit av mitt liv, utifrån var jag kom och vilka förutsättningar jag tycker jag har haft, så kan jag känna att jag är uppe och snuddar på 5+.
Ja, det måste man ju säga.
Och då vore det ju jävligt schysst att gå runt och känna att livet snuddar vid 5+. Ja. Men det gör jag inte. Livet är 2+. Och det är vad det är. Jag har vant mig vid det. Jag önskar som sagt att jag någon gång kan pressa upp den där basnivån eller normalnivån just till 3+. Samtidigt så, ja, det är mitt temperament, och jag är så van vid det att jag tycker det är ganska skönt. Jag vill inte vara uppe på 5+ ena dagen och nere på 1+ andra dagen och liksom ha den tillvaron, för det hade inte jag orkat med min karaktär. Jag får ju lite det genom fotbollen och framförallt Tottenham. Ja. När jag ser Spurs Arsenal, då är det precis så jag lever. Mm. Men det är 95 minuter och jag orkar knappt med det. Jag tycker det är helt jävla vedervärdigt ansträngande att ha de där svängningarna. Men det är ju välbehövligt såklart att få lite stormundrang i livet, för det har jag verkligen inte mycket av annars, och ännu mycket mindre idag när man ska liksom vara någon, föreställa någon form av vuxen och ta lite ansvar och inte leva det där studentkorridorslivet som jag ändå levde i 10 år eller något innan detta.
Ja, men det är intressant att du säger Spurs Arsenal och inte tar då minut 64 och några till mellan Tottenham och Juventus.
Ja, det är ett fullt lika relevant exempel, men Spurs Arsenal är liksom en konstant del av mitt liv. Det är minst 2 gånger varje år. Det är varje hemma derby på plats och har varit så i 20 år, så det vet jag liksom att det alltid kommer. Sen var Spurs Juventus exakt likadan känslomässigt. Det var samma jobbiga, påfrestande jävla nervositet innan. Det var samma känsla av...
Det kan gå, det kommer gå.
Nej, knappt.
Nej,
att jag har den.
Nej,
men jag, alltså, jag är
alltid... Du är inte uppe där än.
Nej, jag utgår alltid från att saker och ting kommer gå till helvete. Och jag väntar någonstans bara på nådastöten. Så rent emotionellt är det snarare en befrielse när de väl gör de där 2 jävla målen. Och jag känner, okej, okay, nu har det hänt. Nu har jag fått kniven i nacken. Nu får jag ta det härifrån. Ja. Det jobbigaste är absolut de där spelminuterna när Spurs leder, när Spurs är på gränsen att uträtta något och uppnå någonting, och jag känner, jag vet att det lär ryckas ifrån mig inom kort. Det finns inget värre än en slutminutsledning med 1 mål i en viktig match. Det är det lägsta i livet. Jag mår aldrig så dåligt som jag gör under de minuterna.
Men om vi stannar vid den 2+-grejen, är du orolig? Jag har ju fått för mig att du är en vemodig människa, men det är inte ens liksom den nivån du är på då heller.
Vemodig och vemodig, jag har ju någon sån...
Har du ett svart stråk?
Svart är det ju knappt heller. Det låter för... Det låter som att jag... Ja, exakt, då är jag mer, då gör jag mig mer spännande än jag är. Jag är ett jävla grått stråk som färgar det mesta. Så kan man väl säga. Och jag vet inte om det är svenskt eller om det är norrländskt eller om det är individuellt, men så känner jag. Jag är ju absolut det att jag relaterar lättare till musik i moll och liksom livsberättelser som inte bara är fylld av klang och jubel och sådär. Men det är just inte det där att jag dras till det svarta och det destruktiva. Jag älskar Sisters of Mercy, men jag tror inte jag älskar Sisters of Mercy så som du gör. Jag har liksom... Jag har en... jag ska inte säga distanserad relation till dem också, men jag kan liksom inte riktigt relatera till det där becksvarta mörkret. Det är inte mitt, utan mitt mörker är den jämngrå vardagen. Den kan vara nog så mörk ifall man vänder och vrider på den. Men jag har som sagt inte mycket av de där svarta hålen i tillvaron som jag bara faller ner i med jämna mellanrum.
Mm. Men det är ju lite tragiskt samtidigt, för du är inne på, jag menar, det du kommer från och det du har uppnått, det är ju någonting liksom närmast unikt i svensk sportjournalistik. Liksom. Kan du aldrig känna det när du går på stan och alla kommer? För du är otroligt älskad, du är otroligt älskad. Du är väldigt lite ifrågasatt egentligen, om man ser utifrån. Du kanske får en del.
Ja. Jo, nej, alltså det är jag...
Men kan du inte uppleva det? Det är ju, alltså, om man nu lever i det, man har jobbat för det som du har gjort och du har liksom gått... Och ändå och inte kan njuta, det känns lite så här, fan.
Jo, så kan det kännas, för som sagt, objektivt så kan jag absolut se det. Jag är jävligt nöjd med vad jag har uppnått, framförallt i yrkeslivet men även i det privata livet. Jag är såklart jätteglad att det är oproportionerligt många som uppskattar det. Sen finns det sannolikt de som ifrågasätter det också, det ska jag väl skjuta in, och det vet jag ju eftersom att det når mig. Men även där så tror jag någonstans att liksom den sorg som jag i någon mån kan känna över att jag inte njuter mer, kan jag ändå balansera upp mot den vetskapen om att det är nog så det måste vara. För hade jag tagit in allt beröm som jag fått genom åren, då hade jag nog svävat iväg och blivit någon alldeles odräglig människa som jag inte vill vara och som inte hade fått speciellt mycket gjort. Hade jag tagit in den kritik som jag absolut också får då och då, och jag ska inte säga den missunnsamhet, men ändå just den här känslan av att jag fått oproportionerligt mycket uppskattning som jag förstår. Hade jag tagit in alla de synpunkterna också, hade jag varit så ömhudad, ja, då hade jag förmodligen grävt ner mig i andra änden och inte fått något gjort av den anledningen heller. Så för att det ska kunna fortsätta, för att jag ska kunna utföra mitt jobb och bygga på det som jag har börjat se som någon typ av livsverk, då behöver jag nog även där vara den där 2+-personen som liksom knappt tar in detta utan bara konstaterar faktum och sen tuffar vidare.
Är du orolig över, du pratar om livsverk nu, är du skraj över att det som du har byggt och bygger ska ryckas ifrån dig? Eller känner du dig så pass trygg i dig själv och det du gör att ja, men det rullar på liksom?
Jag tror och hoppas att jag kommer kunna bibehålla vetskapen om att det finns kvar. Det är ju också någonting med det här att man omsätter där tidningsreportage i böcker och ställer det i hyllan som gör att beständigheten känns mycket mer pålitlig. Men det jag tror kommer hända, det jag väntar på kommer hända, och det som jag har pratat om i andra sammanhang att jag utgår från är ganska nära förestående, det är ju att folk tröttnar. För jag är chockad över att det inte redan har hänt utifrån samhällstempot. Liksom. Det kräver ju inte många säsonger innan man vill ha en ny röst i omklädningsrummet bara för att. Mm. Det är liksom...
Men du är inte så sjukt exponerad, men jag menar, kolla Glenn Strömberg. Ja, han har väl kört sedan för VM 97 tror jag.
Jo, nej, han har ju eldat på ännu mer och ännu längre och framförallt gjort ännu mer tv, för det är ju det som liksom får folk att tröttna snabbast. Det finns ju för sig någonting med det här liksom, en bekant rum i bröst i vardagsrumssoffan också. Men oavsett vilket, alltså folk kommer tröttna, populärkultur generellt drivs ju av en build em up knock and down mekanik som jag inte är naiv nog att tro att jag är någon typ av undantag ifrån. Så det kommer komma en tröskel, en puckel när
Niva-effekten.
Ja, men den omvända Niva-effekten, när Niva-effekten vänds till ja, men fy fan vad vi är trötta på den där jäveln och hans sätt att uttrycka sig och hans sätt att tjata om fotbollens plats i samhället. Nu vill vi ha en ny röst i omklädningsrummet, en ny röst i talarstolen. Nu räcker det. Och där har jag ju en ganska liksom stor mental förberedelse på så sätt att jag väntar på det och jag är beredd att möta det, och jag vet att jag måste klara av det gentemot mig själv ifall jag ska kunna klara av att bygga vidare på något livsverk. För blir det så att jag låter den nedgången i bemötande nöta ner mig, då kommer jag ju tappa lusten, då kommer jag tappa gnistan, då kommer jag inte tycka det är kul längre, och då kommer det i förlängningen inte bli någonting. Så jag har ju liksom förberett mig på det där mentalt. Jag är beredd på att det ska komma och jag vill tro att det inte kommer få mig att tappa kursen. Mm. Jag hoppas att det kommer fortsätta göra ungefär samma sak utifrån mina egna premisser och att de som pallar med att fortsätta uppskatta det kommer vara tillräckligt många. Men som sagt, den där mekaniken, den kommer jag inte kunna rubba av någon form av egen briljans, utan den är vad den är.
Ja, den har en egen dramaturgi på något sätt. Den kör sitt race.
Tveklöst. Det spelar liksom ingen roll hur, ja, men du är ju en musikens man precis som jag är, och någon gång kommer ju folk tröttna på Lundells jävla pratter och Lundells jävla uttryck. Någon gång tröttnar folk på Ramones tvåtaktspunk och treakkordsrock. Och sen går det 10 svåra år, men gör bara Ramones samma platta. Under de 10 åren så vänder det ju också uppåt efter ett tag. Det tillhör ju också dramaturgi.
Det är bara tåsprung som klarar sig hela tiden. Fast han hade ju sin dipp under PLP.
Ja, men Rymdimperiet var väl inte heller så att de...
Nej, de var ju grymma i sig.
Jo, alltså de var ju det. Men det fanns ju något med produktionen, och det fanns ju någonting med var han kom ifrån och vilka hans gamla publik var och hur de vände sig emot.
Ja, ja, du tänker så. Det är sant. De rebbade, ja, när de stod och skrek Ebba-låtar även en bit in i Imperiet.
Exakt, exakt.
Och jag såg ju PLP i Göteborg 96 eller 94. Vad det var, där det stod 300, 200, 170 pers i en 1000 pers lokal liksom.
Ja, nej, men alltså jag var också där, jag såg, det var, det måste jag ha varit Pissla med Pitbulls på något Hultsfred i mitten av 90-talet, ja. Och jag tillhörde ju de där jävla asen som visserligen inte skrek någonting, men som gick dit för att höra honom köra Blå himlen blues som extra nummer. Jag vill inte höra hans jävla industrier och överhuvudtaget. Och det är jag ju uppriktigt sagt fortfarande. Jag tycker inte det är bra musik. Men jag har extrem respekt och vördnad för att han går in och gör det. Trots att han också givetvis vet hur det kommer tas emot. Han visste ju att det här kommer ju folk hata. Och det ville han ju. Han ville ju uppnå den reaktionen. Men där är jag ju inte. Jag kommer inte börja skriva experimentella texter för att generera en mot reaktion och få kreativ kraft ur den.
Skriva dikter?
Nej, fan, det, jag är inte där. Alltså. Det, den konstformen har jag faktiskt aldrig... Du, varken du eller någon annan har lyckats ta mig in i den. Det är inte min uttrycksform.
Men det är intressant det där du säger om liksom saker och ting. Apropå Sister Summers, jag känner Wayne Hussey som spelade Sisters och även bildade The Mission. Han sa någonting fint där. 1991 satt han bakfull på någon pendeltågsperrong en majmorgon. Och så kom det ett gäng tonårstjejer gående i svart och han tänkte, ah, okej, okay, nu måste jag på mig solglasögon så ingen känner igen mig. Och så såg han dem komma gående och så var de inte riktigt depprockiga längre, utan de hade sån ride och curve och då sa han, då, där och då insåg jag att det var någonting som var på att vända och hända. Och det går inte att bryta den när det går liksom.
Nej, och det går nog bara att förhålla sig på två vett. Nej, jag vet inte om de är vettiga, men det finns... Nej, det går att förhålla sig på flera sätt. Jag tror att det misstag man kan göra, det är väl två hävd. Att antingen bryts man ner av det, eller så påverkas man och börjar försöka följa med strömmen i en annan riktning. Och båda de förhållningssätten kommer ju döda dig kreativt. Antingen så lägger du ner och gör inget mer, eller så gör du någonting som inte är ditt, som är något som du inbillar dig att någon annan vill ha, och det kommer givetvis bli bara skit och smörja i förlängningen. Så det enda att göra är ju såklart att härda ut. Och nu pratar jag ju med en jävla förvissning om att du även måste utvecklas och följa med i din tid. Du kan ju inte stagnera och stå och stampa. Och även om jag älskar Ramones, kanske inte det var det bästa exemplet, för de är unika på så sätt att det faktiskt funkade att göra exakt samma skiva i 30 år. Jag vill väl inte skriva exakt samma text i 30 år. Jag vill även berätta om fotboll genom tv-rutan eller genom podcastmicken eller genom mina jävla fotbollströjor som jag håller på nu.
Ja, det gillar vi.
Ja, men det är just, det är ju lite just ett sätt att försöka utvecklas och försöka förnya sig och försöka prata med ett litet annat tonläge, även om man bevarar sin ursprungsröst och det tilltal som är sant utifrån en själv.
Men jag har en föreställning om att när man blir äldre så har man en del föreställningar, funderingar, tankar kring livet och samhället och hur det bör vara. Du får gärna rätta mig när jag har fel. Inte om, utan när. Men alltså, när du säger att hänga med i sin tid, är du liksom anpassningsbar därmed? Alltså, för det kan man ju bli inte självutplånades gräns. Att man lägger örat mot marken så pass mycket att shit, nu går igång strömningarna. Jag kanske ska börja skriva om den här grejen för att många... Eller hur tänker du kring det, liksom, ärligt?
Nej, så jag tänker att det är en ganska svår balans. Jag tänker ju framförallt att det är lite lurigt att veta hur man ska förhålla sig till just alla nya publiceringskanaler. För min ryggmärgsreaktion, och den tror jag delar med väldigt många i branschen, framförallt de som har varit med ett tag, det är ju att när det kommer ett nytt socialt medium så är den första känslan, men bara fan, lägg ner, kan ingen, men sluta, det här är inte relevant liksom, vi har vårt sätt att publicera oss och det har minsann funkat i 25 år, och vad fan ska man behöva liksom ta hänsyn till någon jävla Instagram nu. Det är min ryggmärgskänsla, men den är ju felaktig. Den tar mig ingenstans. Utan någonstans måste jag nog ta in vad det är, vad det innebär.
Det har du ju verkligen gjort
med. Ja, just det fallet. Samtidigt har jag inte alls gjort det med Snapchat. För där klarade jag inte av det. Jag gjorde någon form av försök. Jag kände att ja, det här är relevant för unga människor. Och i min roll som fotbollsberättare eller vad fan jag nu är, så tycker jag absolut att det ingår att försöka nå fram även till unga människor. Så hade jag hittat någon relevans i att publicera mig på Snapchat, så hade det varit bra. Men det klarade jag inte av. Och för varje ny publiceringskanal som dyker upp, så ökar väl risken att man inte riktigt hittar in i den. Men jag tycker absolut att det är bra även för oss som nu tillhör en lite äldre generation än den uppväxande, att vi liksom klarar av att prata och berätta på vårt sätt i en ny kanal till en delvis ny publik. Det eftersträvar jag absolut.
Det kan ju också vara att inte vara på alla sociala medier, och framförallt kanske inte samtidigt. Det kan också vara ett sätt att hålla intresset vid liv något. Alltså, man, du är inte på Twitter, va?
Jo, det är jag, men jag använder den absolut, jag använder den utifrån det sätt som funkar för mig, och det är att jag aldrig någonsin debatterar eller ens diskuterar på Twitter. Från början använde jag den ursprungligen som en kanal för informationsintag för mig, och i någon mån som en publiceringsdistributionskanal för mina texter. När jag skriver något, så lägger jag ut en länk här i den texten om det. Men just det här att gå in i någon form av debatt och polemik på Twitter, jag har inte uppfattat något medium som lika skadligt på det sätt som jag verkligen uppfattar Twitter. Twitter har förstört så jävla mycket för den svenska samhällsdebatten att jag verkligen önskar att fler skulle strunta i att försöka missförstå varann på 140 tecken. Ja, nu har de ökat den där jävla teckengränsen, men ja, det är liksom ingenting har fört brukandet av det avsiktliga missförståndet framåt lika mycket som Twitter i det här landet.
Vi har ju hängt, vi har inte hängt, men vi var med en del fotbollsmässiga mediala sammanhang tillsammans för en, vad, det är ju en 10 år sedan.
Det är ju det, tiden går ju alltså.
Ja, på den tiden jag var sportjournalist. Jag kommer ihåg en sak du sa när vi träffades i ett Eurotalk som jag minns väldigt väl, och det var där då när jag utkristalliserades någon tanke om att jag kanske borde göra lite andra grejer också. Att jag inte hade samma hängivna kunskapsdedikation typ som du hade. Det var när du sa så här: vi ska göra någonting, att Niva, han kommer hit, han bara kan allting jämt. Och så garvar vi lite så här, ja, men det är för att det är mitt jobb och jag sitter med det här dygnet runt med.
Ja, nej, så
sa du. Och det kommer jag glömma aldrig det. Och då tänkte jag, ah, fan. Och det dyker upp flera gånger per år hos mig när det gäller vissa andra grejer och så. För du jobbar ju, det här är ju liksom, det här är ditt liv.
Verkligen. Ja, det är mitt liv. Det är absolut, och det är också mitt yrke. Och det ena påverkar ju det andra. Men just det där att det finns en rent hantverksmässig dimension av kanske framförallt ett informationsintag. Jag läser ju högst medvetet om fotbollen i Spanien eller fotbollen på Balkan. Och det är inte alltid så att det är vad jag känner för att göra klockan 9:20 en torsdag morgon. Mm. Men jag går in och jag plöjer de där tidningarna för jag vill vara uppdaterad. Jag vill se om det finns någonting där som är intressant och som jag kan ta vidare. Och det där är ju verkligen en fråga som jag ofta får, att fan, jag är också fotbollsintresserad, men jag har inte lika bra koll på vilka Hajduk Split är som du verkar ha. Ja, jo, men skillnaden är att du går till ett riktigt jobb 8 timmar om dagen och ägnar tid och energi åt det. Ja. Medan jag läser om Hajduk Split i 8 timmar om dagen och har gjort det mer än 15 års tid. Det vore ju fan om inte någonting fastnade. Ja. Så det är klart att där har jag ju givit mig själv någon form av asymmetrisk fördel. Ifall man använder sin arbetstid och sköter sin inläsning och gör sina reportageresor, det är klart att man kommer ha tagit in rätt mycket om fotbollsvärlden efter ett tag.
Sen var du, jag vann guldskulden 2008, det är också länge sedan. Eller 2009 var det. Vilket är då sajtens svenska fans läsares pris, tror jag. Du har vunnit det sedan dess i varje år typ. Du var den enda, och det har jag sagt det innan också tror jag, men du var den enda i det här vårt, som är ditt och som delvis har varit mitt skrå, som hörde av sig och gratulerade.
Ja, det vet jag att jag gjorde. Och, det...
och då var vi ändå konkurrenter under den tiden.
Ja,
nej, men... delvis. Och vi var på olika tidningar. Ja, allt, kanske.
Jo, men det där är aldrig riktigt. Alltså, uppriktigt sagt, har min lojalitet mot människor som jag träffat och som jag upplever mig känna någonstans alltid varit större än någon form av lojalitet mot en mediehuskonkurrens som...
Men många skulle säga de här grejerna, många skulle rabbla de här frosklarna, många skulle intyga det här, men det är få som skulle sätta sig som då mot någon som man hade själv hoppats vinna det priset. Nu har det ju löst sig för dig när det gäller den grejen också i efterhand, för visst, men just då var det ändå jag vann, du vann inte, du satte dig och skrev ett grattis, du var den enda som gjorde det, och jag kände ju ändå massor med folk i det här.
Ja, och det tror jag väl i och för sig kanske går att knyta till det du precis var inne på, att det var ett pris som jag visste att jag inte var skitlångt ifrån att vinna själv. Jag hade varit tvåa. Jag var tvåa, det där var krönikörskategorin vill jag minnas, så jag var tvåa det året. Jag tror jag hade varit tvåa året innan. Det finns jättemånga kollegor och kompisar till mig som vinner skitmånga priser som jag inte hör av mig kring. Jag är inte speciellt bra på det heller, men just det där att det var någonting som låg nära. Ja, då blir det ju någonstans att ja, men då efter matchen så går man fram till mittcirkeln och tackar, även om man har varit i Tottenham som har förlorat mot Juventus och kanske någonstans inte fattar hur det gick till, tyckte att man själv var bättre.
Ja.
Även om jag hade hoppats vinna just det där priset, för jag hade inte vunnit det någon gång vid det läget.
Nej,
tror jag.
Det är det som är grejen lite.
Men då känner man väl just att ja, men det var matchen, så här blev det.
Ge pojken en vinst så tar vi det sen.
Nej, inte så, nej, utan nej. Visa respekt för matchen och för spelreglerna och gå fram och tacka och gå vidare därifrån med någon typ av rak rygg. Jag vet att det har varit något annat sammanhang. Jag tror att Anders Bengtsson på Offside nämnde det någon gång, att han blev nominerad till Stora Journalistpriset som årets berättare ett år, då det av en eller annan anledning var på tal att jag också skulle bli det. Mm. Och då vet jag att ja, men det kändes viktigt för mig att göra samma sak, att formulera det där mejlet. Bra gjort, grattis, hoppas du vinner liksom.
Mm.
Och det känns viktigare för mig ifall det någonstans berör mig själv och min egen yrkesutövning än de bara någon som vinner något som årets näringslivsjournalist. Den personen skulle jag förmodligen inte komma med för och skicka grattis till, även om jag känner han eller hon.
Nej, det ligger en bit längre bort kanske.
Exakt.
Ja. Men alltså, vad som är intressant med dig är också den här, jag är ju sjukligt intresserad av det här med offentlighet och publik och folklighet. Du har ju lyckats i alla led. Du är både en del av etablissemanget i högsta grad. För du menar, det går inte att komma
så mycket. Nej, det kan jag inte förneka, så är det ju.
Så är det ju. Sen kan du tycka vad du vill med den här...
Nej, det är ju ett konstaterande snarare än ett värderande.
Ja, så kan du med den här punkarådor och arbetarklass på att du är ju på toppen liksom. Men du är samtidigt väldigt, väldigt älskad av folket. Om man får alltså, lite sådär. Så du är ju väldigt folklig också. Och oftast brukar du ju vara... inte, man brukar inte klara bägge de delarna.
Nej, och det är som sagt, alla mina paralleller går ju till liksom hur olika musikband och så värderats genom åren. Det finns absolut någon form av situation nu där jag ändå har blivit så...
Men är du mer dansband än Ramones då?
Nej, alltså grejen är ju att jag tycker ju att jag är Ramones som bara hamnar på ett lite större skivbolag.
Aha,
och gjort lika bra skivor men nått ut till fler.
Ja.
Men att jag ändå måste hantera att vissa av dem som kanske var på mina första källarspelningar, de tycker att jag har sålt ut mig.
Ja.
Exakt. Den grejen finns det ändå inslag i som jag kan känna igen.
Ja.
Och nu är det inte så att folk står och skriker på mig att jag ska köra Ebba Grön-låtarna snarare än Rymdimperiet-materialet. Alltså, det är inte riktigt den grejen. Men det finns alltid i alla subkulturer ett väldigt starkt stråk av elitism längst in i kärnan. Och där har jag varit så jävla mycket själv kring musik, kring fotboll. Ja, men kom inte här och yttra er. Ni är inte tillräckligt mycket hardcore. Ni har inte åkt på alla borta matcher hela jävla tiden. Och det inser jag ju att i många ögon har jag nu hamnat på andra sidan.
Ja.
Jag har inte längre rätt att framstå och prata på det sättet som att jag åker på alla borta matcher i en jävla såpsäck på ett ultraståg, för det gör jag ju liksom inte. Och för de människorna, kanske framförallt för de som är yngre och som inte har någon relation till vem jag var för 20 år sedan eller vart jag kommer ifrån, utan bara har sett mig på tv de senaste 5 åren, då blir det nog lätt att liksom känna etablissemangsförakt snarare än oj, han kommer från samma källare som vi kommer ifrån.
Ja. Vem är du utanför fotbollen?
Jag är ju numera en rätt trist jävla person. Alltså, jag jobbar gärna med familjen och sen är det inte så jäkla mycket mer. Men jag kommer ju från en bakgrund som var mycket mer både så här stormondrang under studentperioden, men också...
Hur kunde det se ut? Den är man ju intresserad av.
Ja, men du...
Alltså, var det stökigt eller?
Ja, det var jävligt stökigt, och nu ska jag inte sitta och vare sig liksom romantisera det eller jämföra det med regelrätt missbruk, som är en helt annan sak att prata om. Men jag kommer ju där högt uppifrån i Malmfälten, och vi har ju vår alkoholkultur som präglade mig jävligt mycket. Jag började dricka väldigt tidigt och hade just den här grejen att när man dricker så dricker man till spriten är slut, och den tog sällan slut där uppe.
Det är riktigt, mycket dunkvis där.
Oerhört mycket dunkvis. Och det där tog jag med mig hela liksom vägen ut i studentlivet, som har en annan typ av alkoholkultur, men som ändå är ganska lätt att mixa ihop med min egen.
Vad pluggar du?
Först och främst i Umeå. Vet fan varför jag säger först och främst, för där var jag inte så jävla länge, men där var jag som mest student. Sen var jag i Sundsvall när jag faktiskt läste journalisthögskolan också. Mm. Men ja, det är väl mina studentstäder. Sen har jag pluggat lite grann i Stockholm också. Men Umeå och Sundsvall framförallt. Men då var det liksom rörigt så inåt helvete. Och när jag träffade mitt gamla umgänge från den tiden, är det fortfarande det enda vi gör, att vi sitter och drar gamla liksom festhistorier från nu nästan 20 år tillbaks i tiden. Och det är vad det är. Men jag ska inte säga min räddning, jag var aldrig ute och liksom, det var aldrig någon fara med mig. Men det som gjorde att jag fick kurs i tillvaron var ju dels att jag träffade min partner i den vevan, och dels att jag började få en yrkesbana att engagera mig i. Så ja, det blev så. Jag började jobba och så började jag vara med familjen. Och sen blev det inte dricka sprit 18 timmar om dygnet 4 gånger i veckan längre, utan det var en ganska naturlig övergång. Det är nog ganska många som lämnar det livet när de stänger dörren till studentkorridoren.
Skulle ju säga att 18 timmar sprit 4 dagar i veckan är ju på gränsen till missbruk.
Ja, och så hårt var det inte alltid. Så hårt var det ibland liksom, men nu överdrev jag väl för att göra en retorisk poäng. Men alltså, det var inte, jag har ingen beroendeproblematik. Hade jag haft det så hade jag nog kunnat falla ner någonstans när jag var 22, men jag har inte det liksom, jag blir inte beroende av alkohol så som det verkar. Men däremot kan jag må för jävla. Det var ju också någonting jag började ju, fram tills man var 21 eller 22 så var man ju odödlig. Då drack man 18 timmar, sen vaknade man upp och var okej dagen efter. Mm. Med att man drack 18 timmar och sen var man nu spel i fan 3 dygn. Ja. Och det är klart att det påverkar också, då är man inte lika sugen att kliva på det igen nästa.
Men drog du återställare och sånt?
Nej, alltså jag hade ju just inte det. Alltså jag hade ju det när vi just hade, men nu ska vi dricka, nu är det brännbollsyran i Umeå. Då dricker man 4 dagar i rad. Ja. Men det är ju det enligt plan liksom. Då är det inte att man vaknar upp och känner att nu jävlar måste jag ha en för att komma på kursen.
Nej, då har man planerat in det.
Exakt, liksom. Exakt. Ah, okay. Och sen när jag väl klev över gränsen ner i bakfyllan, då var det uteslutet. Då var jag inte kapabel att ta någon återställare, och det var väl jävligt bra, för då har man svårt att utveckla en beroende situation, tror jag.
Mm. Men de som är unga nu kan ju liksom se sportjournalistiken är nu, hur den är nu. Den är jävligt produktiv och den har utvecklats på ett sätt som exempelvis kulturjournalistik överhuvudtaget har inte rört sig på 30 år.
Nej, det jag delar den uppfattningen.
Det händer väldigt mycket, och det händer väldigt mycket bra. Den är väldigt dedikerad, är väldigt öppen för egen del. Men det har hänt mycket i mitt liv de sista åren, men just när det gäller skrivandet om sport och fotboll känns det fortfarande som att folk har lite mer överseende där än i andra delar av skrivande i offentligheten och sådär. Samtidigt som det du är inne på nu, om du hade fått de här yrkesmässiga grejerna hade kommit för 20-30 år sedan, för då ska vi säga till de som är unga nu, då ser upp just sportjournalister som väldigt mycket.
Ja, nej men visst, då hade kanske det funkat, men det insåg jag direkt att ska jag kunna göra det här på riktigt, och det var ju framförallt också, det var ju 10 år som man var tvungen att springa på varenda boll, ta varenda jobbuppgift som kom i ens väg. Man slet ju så inåt helvete, och man var på väg upp och man ville visa, och man ville verkligen jobba i varje läge. Ja. Och då funkade det liksom inte att gå på spriten samtidigt. Det var ju liksom inte ett alternativ.
Säger du nej till grejer nu?
Alltså, jag säger nej till i stort sett allting eftersom att jag måste jobba, jag måste vara med familjen och sen finns det inte något mer utrymme. Så det är mest det jag säger nej av rent praktiska och logistiska skäl.
Du har en lucka på 3-4-5 timmar per dag du kan jobba. Sen är det...
Ja, just nu är det så eftersom att vår yngsta dotter håller på att fasas in på förskola och jag tar alla hämtningar och alla lämningar och hon går inte speciellt långa dagar. Så just nu jobbar jag med det jag ser som mitt jobb. Alltså skrivandet, ja, mellan 9:30 och 2:30 max varje dag. Mer än så blir det inte.
Är du disciplinerad då? Förutom de dagar du åker till söder och sitter i en sunkig lägenhet och gör podd.
Men det är också jobb numera. Så som det har blivit. Nej, men jag är inte så disciplinerad att jag liksom verkligen sitter och skriver varje vaken sekund. Men jag får saker gjorda, det får jag. Och det har ju framförallt blivit, det blev redan med vårt första barn, att jag har ju blivit bättre på att släppa ifrån mig grejer när jag måste släppa dem snarare än när jag känner mig klar.
Och det, men det är för att du måste.
Jo, det är lite på gott och ont. För det har ju fått konsekvens att nu när jag släpper ifrån mig grejer som jag tycker är 2+. Och det gjorde jag aldrig förut. Då satt jag med dem tills jag tyckte de var 4+. Och det där går vrida och vända på. Det kanske är jävla dumt att börja släppa ifrån sig halvdana prylar. Men min tes är nog nästan där att så som medielandskapet har blivit så är det så många publiceringar att alla kan inte vara 4 eller 5+. Nu ska jag skriva någon liten jävla text till ett putslustigt inlägg på Instagram. Det behöver inte vara 4+. Det är bra om det kommer ut. Det kan vara 2+. Nu ska jag åka till Södermalm och sätta mig och göra en podcast. Jag behöver inte formulera om mig ifall jag känner att jag svävar ut i ett svar. Vi släpper det och så publicerar vi podcasten. Vi sitter inte efteråt och tar omtagningar. Liksom. Det...
Men här har du ju nyckeln till hur man ska jobba med sociala medier, tror jag.
Ja, jag tror att för mig är det i alla fall det.
Så lägger du krut på när du åker någonstans till någon, du vet, ungersk CB-match eller något sånt där, du vet, för att följa något halvfilm.
Absolut, välja sina strider, välja sina publiceringar. Den här gången är det viktigt, den här gången måste det bara bli klart innan förskolehämtningen. Så har det behövt bli för mig i jättehög utsträckning.
Hur ser du på utvecklingen, och inte bara inom sociala medier, alltså inom sportjournalistiken de sista, när du har varit aktiv 10-15 år liksom?
Nej, men jag har haft tur för att jag har varit tillräckligt ung och med det inte så förstenat fast i min form att jag har känt att det har varit jobbigt med hela den här enormt starka förändringsvågen. Jag har full förståelse för att om man är bara några år äldre, hade jag varit 43 och hade jag skrivit på samma sätt i några år mer än jag hade gjort, då hade jag nog vänt mig emot allt det här och känt bara, nej men skit i det, det är inte för mig. Jag fortsätter skriva mina 3000-6000 teckens krönikor och så får jag nöja mig med det, jag orkar inte. Men jag var precis på rätt sida och det innebär att jag fortfarande har liksom kunnat ta in det här och jag har kunnat tycka att det är kul att lära mig. Ja, från början var det ju liksom att skaffa mig en blogg. Liksom. Det var liksom någonting man fick lära sig och uttrycka sig på ett annat sätt. Och sen hela webb-tv-explosionen och sen i förlängningen då sociala medier och podcastar och allt vad det nu är. Min välsignelse är att ja, jag tyckte att det har varit mer kul än nednötande. Och det har varit en så jävla viktig skillnad för mig gentemot de som bara kanske hade varit några år äldre eller haft några års längre erfarenhet eller för den delen varit några år tröttare.
Ja, exakt. Och som hade varit på toppen med när det hände. Du var på väg upp också.
Ja, precis. Det är då man har energin. Liksom. Och det är ju också den utmaningen. Man vet ju aldrig riktigt var man befinner sig. Har man passerat krönet eller är man precis på väg? Det är nog den rättvisa sanningen. Men i så fall är det väl okej, för i någon mån har fortfarande kvar den energi. Det är ju annars just en rädsla när man passerar krönet och när folk tröttnar och när folk börjar bli sur på en för att man upprepar sig. Klarar man av att bibehålla energin, det är ju fan inte något att ta för givet,
utan ja,
det är nog lätt att falna då, men så länge man just har den där kreativa energin så då kommer ju allt ge sig. Det är nyckeln till allt på något sätt.
Men du är lite sportjournalistikens GV också. Är du inte
riktigt? Nej, det tror jag inte. Nej. Jag tror att Lagerbäck är väl den som har den pondusen och det uttrycket. Jag uppfattas som alltjämt alldeles för pojkaktig för att ha den typen av auktoritet.
Ja. Du har parhäst som du har varit med, i alla fall utifrån Simon Bank mycket. Mm. Nu är också börjat tv nu i en annan kanal i andra matcher och sådär. Vad förenar och vad skiljer er åt?
Jag skulle säga att det som förenar oss är ju synen på vad sport- och fotbollsjournalistik egentligen är. Simon är i och för sig mer taktiskt kunnig än vad jag är, men jag tror att han skulle ställa upp på att vi båda nästan är mer intresserade av berättelsen om fotbollen som samhälls- och samtidsfenomen än vi är av fotbollen som idrott. Kanske att Simon skulle reservera sig, för han är som sagt mer taktiskt intresserad, men han har ju tveklöst precis samma förståelse för fotbollens liksom samhälleliga och kulturella relevans. Det är vad som främst förenar oss. Sen förenar Spurs oss, det är en central del såklart. Sen är ju det som skiljer sig att Simon är en mycket bättre och mer begåvad stilist, och att han därför kanske just prioriterar textens kvalitet än vad jag gör. Och det menar jag är jävligt dubbelbottnat, för det gör att han ibland kanske drabbas av det här att allt han släpper ifrån sig ska vara 4 eller till och med 5 plus. Jag tror att han till och med avstår från att påbörja ganska många jobb för att han känner att men det finns inte riktigt utrymme för mina kvalitetskrav. Det kommer inte bli bra nog om jag ger mig in på det här, så därför gör jag det heller inte. Och det har väl fått konsekvensen att han kanske inte... Men han publiceras inte lika ofta, han publiceras inte i lika många olika kanaler. Han föraktar ju sociala medier, vilket är hans ställningstagande och hans sätt att se på saker. Men det är tveklöst någonting som dessutom skiljer oss åt. Jag kan ju tycka just att det finns något som är tråkigt i att...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det krävs nästan att man tillhör vår generation för att verkligen ha nära kontakt med Simon Banks briljans. Han är ju som sagt en mycket bättre skribent än vad jag någonsin kommer bli. Men är man 18 år och får sitt intäkt från sociala medier till 80%, då tror jag knappt att man har insett det. Man har inte förstått vem Simon Bank är, man kommer för sällan i kontakt med honom, och det tycker jag är jävligt synd. Så hade jag varit Simons karriärskonsult hade jag ju piskat honom lite grann och sagt att du får nog fan ta och göra dig relevant även i de kanalerna, för det skulle dina publiceringar förtjäna.
Tror du att han har en sån konsult?
Nej, det är... i så fall har han gjort ett jävligt dåligt jobb. Han eller hon har gjort ett jävligt dåligt jobb, för det är bara att se på de böcker Simon har publicerat. Han borde ju ha skrivit liksom standardverken kring svensk fotbollsjournalistik, men han har publicerat så här halvt spökskrivna biografier för simkaptenen Hans Kronak och fotbollsspelaren Tina Nordlund, och det är ju inte de böcker han borde ha skrivit. Det är de böcker han inte har kunnat säga nej till att göra, och där borde ju den här obefintliga karriärskonsulten ha klivit in och sagt, nej men för helvete, andra val nu Bank, andra val.
Men han kanske också, han kommer ju från kulturvärlden delvis.
Det gör han.
I Borås där, var han väl jobba där?
Nej, Göteborg, han läste ju teatervetenskap i Göteborg om jag inte misstar mig alldeles.
Ja, det kan ju också vara en delvis en hämmande värld möjligen när det gäller att man ska publicera sig själv och få ihop det med sportjournalistiken, att det kan vara lite stökigt.
Jo, och sen är det också såklart en fråga om vad man i slutändan vill uträtta. Det är fullt möjligt att Simon skulle kunna formulera sig kring det här och konstatera att ja, men det är inte så jävla viktigt för mig att nå fram till 18-åringen på sociala medier. Jag bryr mig bara om min egen kreativa output och mina egna texter, och så länge jag kan svara för dem inför mig själv så får det mer eller mindre kvitta hur och vilka som tar emot dem. Det kan också vara en konsekvens av att man kommer från kulturvärlden snarare än från populärkulturen, som väl jag i högre utsträckning gör.
Jag har en känsla för att avsluta backsnacket. Vi har ingen kontakt så, men att den här tv-grejen gör en liten blinkning till det mer publika, och det får räcka så för honom ungefär. Det
är ja, lite så, lite
jag
så.
Jag gör ju tv blivit. Då, nu vi ser mig.
Ja, men där var det ju lite att han mer eller mindre blev inknuffad. Det var så många som knuffade honom i ryggen att till slut kunde han liksom inte komma ur den follan. Folk pressade in honom i tv-formatet, och jag tror att han trivs bra med det.
Men gillar du det då? Sida.
Jag gillar det, men ja. Ja, jag gillar det mycket. Jag ska verkligen inte ta ner det, men det är inte mitt jobb. Mitt jobb är att formulera mig skriven text kring fotboll. Och det jag gör vid sidan om som en extra sysslade och sitta i tv och prata om fotboll lite grann. Det är liksom...
Hur ofta kommer folk fram och ska prata fotboll då?
Det beror på vilken miljö jag rör mig i. Även där är det ju tacksamt att jag sällan rör mig i krogmiljö längre, men det händer ju.
Jag såg det vid någon lunch, då jag skulle komma till där. Då såg inte du med, för jag stod, gillar ju att spana på folk.
Du är en flanör.
Ja, absolut.
Fan, vad fint.
Ja, det är en gammal hedliga, så på den grejen. Men då såg jag det på Liljeholmen, en lunch.
Ja, där har jag hängt oerhört mycket. Ja,
och det var sportbar.
O'Learys? Ja. Okej, okay. Ja, men då var jag förmodligen med min son.
Ja, det är riktigt.
För när han får välja så går han till O'Learys, för där får man popcorn före maten.
Ja, det får man. Det är helt riktigt faktiskt.
Det är
ja.
Hela anledningen till ja. Att jag befann mig
är
där.
Är han som får välja det, eller du som tvingar honom att välja detta?
Nej, precis. Det är ja. Bara han som får välja. För egen del går jag inte till O'Learys och äter lunch.
Ja. Det var det en slump att det var Tottenham lunchmatch den då?
Det tror jag inte. Nej, att det var kanske, för nej, då måste... skulle jag inte sitta på O'Learys. Jag är oerhört obekväm.
Du fotboll själv eller?
Jag ser inte Spurs i offentliga miljöer, framförallt inte i Sverige. Det då blir det just det att du kommer fram.
Nej, du är ju en av Sveriges kändaste.
Jag vill se matchen. Jag vill inte höra någon annans teorier om Benoit Assou Ekotos vänsterbackspel för Tottenham 2006 just där och just då. Nej. Då vill jag se matchen.
Du vill inte ha mini-Erik Niva som springer runt och beter sig som du gjorde
som
förut.
Sagt, ja, men nej. Även då så höll jag fan käften när Spurs spelade. Då vill jag se matchen. Sen var jag med all säkerhet jävligt odräglig när den var slutspelad och jag skulle berätta vad som hade gått fel, men nej, just det där, gå ut på lokal och se Spurs, det gör jag i stort sett aldrig. Det har kanske hänt 5 gånger de senaste 15 åren. Men O'Learys Liljeholmen, där är jag ibland, och då är jag alltid med min son som vill äta popcorn före maten.
Ja, det
är
det, till,
ja, det är därför jag hamnar där.
Men du har ju gett, du vet, Kazakstans andra liga ett ansikte.
Det glädjer mig
ja,
i så
du, fall. Ja, men du har ju öppnat upp fotbollsvärlden för många.
Ja, det är ett väldigt gott omdöme. Det är när man pratar just, för tidigare var jag väldigt mycket så där att fan, hur länge kan jag hålla på med det här? Någon gång måste jag väl växla spår. Jag kanske ska börja med samhällsjournalistik och liksom köra den prylen istället. Nu har jag mycket högre utsträckning förlika mig med att jag bygger just på någon typ av livsverk. Ja. Och det livsverket summerade du egentligen. Öppna upp världen för folk genom fotbollen. Det är precis det som hände mig. Det var det som gav mig mitt yrkesliv. Det var att jag förstod detta, att jag kan använda fotbollen för att komma ut i världen och för att förstå den. Och kan jag förmedla den känslan, den insikten till folk, det är segern liksom. Det är egentligen allt jag strävar efter.
För det har du ju verkligen gjort. Och jag är ju, och många med mig är ju sådana att vi fastnar i våra länder, våra lag, våra ligor och våra klubbar och våra matcher liksom. Och då är det liksom, ah, fan, ska jag bry mig om den här ungerska ligan? Och så tar du lurar ju egentligen folk in och berättar en människas historia, så berättar du och så vidare. Du använder de här berättartekniska greppen och du gör det ju jävligt bra. Du är ju enastående genialt bra på det liksom. Och sen har du ju också då, du är ju väldigt bred, du kör ju Champions League, du är mycket England i tv framförallt då. Sen skriver du dina reportage, men också blivit lite allsvenskan och sådär. Vilken, har du någon favoritliga? Den sköna frågan, den får du ju varje dag.
Men nej, men det är ju en fråga som...
Du är Tottenham med England.
Exakt, men det är, alltså, den kodas ju fel, eftersom att svarar man på det så kommer folk att tolka det utifrån sig själva. Och de som bryr sig om den typen av frågan, de är ofta ganska militanta.
Ja, exakt.
För mig är det ju så att...
det är
så. Nej, men liksom England är ju det jag är uppvuxen med. Ja. Det är självklart så att jag kommer från den engelska tipsextra fotbollen. Det är min fotbollskultur. Det är egentligen bara på lägre... På arenor, små arenor i lägre engelska divisioner och svenska idrottsplatser som jag liksom känner mig hemma. Det här är mitt. Sen är ju min relation till den engelska fotbollen idag präglad av en extrem hatkärlek, för det finns ingenting som jag vänder mig emot inom fotbollen på samma sätt som bastardiseringen och vulgariseringen och kommersialiseringen av Premier League. Jag liksom avskyr den på så väldigt många sätt, samtidigt som jag ändå har mitt Spurs som jag liksom är reservationslös kring. Och det där är jävligt dubbelt. Men det som jag ändå vill säga i relation till frågan och den diskussion vi kom ifrån, det är just det här med att jag verkligen kan önska att folk skulle vara lite öppnare och lite mer generösa för att förstå andra fotbollskulturer än den som finns kring den egna ligan. Jag tycker det är så jävla begränsande just det här att fastna i att fan, jag dyrkar mitt Serie A och därför ska jag avsiktligt missförstå den engelska fotbollen. Man ska göra raljanta poänger av fish and chips och liksom utspädd öl och pissränner hit och pissränner dit som mig närstående personer kan ha ägnat sig åt genom åren.
Det finns en del sådana texter man kan googla om man vill.
Ja, nej, men det var liksom verkligen en så stor och stark grej för mig när jag började komma ut i världen och få den här enorma förmånen att till exempel då, när man drar italienska exemplet, upptäcka den fotbollskulturen, åka runt i Italien och liksom komma till Sicilien och besöka Palermo och Catania med sin, liksom förstå den grejen, åka till norr och liksom förstå nyanserna och skiftningarna där. Alltså, jag tror det är helt omöjligt, i alla fall utifrån mitt sätt att se på saken, att börja förstå en fotbollskultur och sen inte respektera den. Det finns verkligen bokstavligt talat ingen fotbollskultur världen över som jag inte känner både en stor respekt och liksom en djup och innerlig vördnad inför. Liksom jag, det är det som fortfarande driver mig. Jag älskar fotbollskultur utifrån det jag vill att den ska vara. Jag hatar på många sätt industrin. Jag slits i tu av den där jävla dragkampen hela tiden, för det funkar liksom inte att bara kliva av elitfotbollen och säga jag vill inte se Champions League, jag vill inte jobba med den. Man vill göra det för där spelas den bästa och mest exponerade fotbollen, men hela den där liksom balansen mellan den samhällsnyttiga och den direkt destruktiva fotbollsindustrin, den är jävligt central i mig också. Men återigen, åka någonstans, gå på en arena, träffa folket, lära känna klubben. Det går ju inte med reservation för Red Bull Leipzig, Red Bull Salzburg, Beta Jerusalem och MK Dons att åka därifrån och inte känna fan vilken jävla schysst grej.
Men blir du inte samtidigt då en del av industrin?
Det är klart.
När du både älskar den och avskyr den, men ni slutar ändå med att du älskar den.
Det är klart att jag blir. Och det där är någonting som jag verkligen har funderat mycket på, för att jag måste svara på det gentemot mig själv. Men ja, då kommer jag återigen dra den där gamla musikparallellen till Rage Against the Machine som skriver på ett kontrakt med ett majorskivbolag där det finns direkta kopplingar till vapenindustrin och en jävla massa dåliga saker. Jag kom ju till tals med det redan innan jag började jobba med någonting överhuvudtaget. Rage Against the Machine gjorde fortfarande Rage Against the Machines plattor. De sa samma saker, de hade samma kraft i budskapet. De nådde bara ut till fler människor.
Visst,
och det var grejen. Ja. Och det är så jag rättfärdigar mig själv inför mig själv. Att så länge jag inte låter det jag vill säga påverkas eller spädas ut av att vara inne i industrihjulen, då går det ihop när jag ser mig själv i spegeln.
Mm. Det är svårare och svårare eftersom allting snurrar hårdare och hårdare. Det är den första frågan. Den andra grejen är, du är just inne på musiktemat, då vi kan göra den kopplingen, för det finns många sådana kopplingar och de är intressanta. Men är det viktigt att budskapet är rätt budskap? Om man kollar då på Radiohead som spelar Israel, kolla på Morrissey som ger ut skivor och håller vissa tal och säger en del klumpiga saker, gör en låt om Israel på sin platta, och Anders Lokko och de här som blir vansinniga och kallar nazister, de bränner hans skivor. För att han då i deras värld har fel budskap.
Ja, nej, men det här är ju, det här blir ju svårare att dra direkta paralleller, för en fotbollsklubb är ju inte en direkt förmedlare av ett budskap på samma sätt. Manchester City är både Pep Guardiolas fantastiskt formidabla fotbollslag och Abu Dhabis smutsiga blodstänkta pengar. Och det är just det där som jag tycker är svårt och som jag inte har något klart och tydligt svar på. Hur förmedlar man båda sidor av det på ett sätt som folk ändå orkar ta till sig? Mm. För det går inte. Det är helt uteslutet. Det är helt outhärdligt att sitta i en tv-studio och varje gång Manchester City har trollbundit den sitta och tjata om, ja men vet ni inte vart de här pengarna kommer ifrån? Ja. Det går inte att göra särskilt ofta ens, men man får inte heller glömma bort att göra det ibland. Mm. Och den där balansen i dels ens journalistiska output, men också i sin egen input, att få den att gå ihop. Jag vet inte riktigt vad jag känner kring Manchester City. Jag är jävligt kluven kring det. Och jag tycker det är svårt att hitta rätt balans i hur man publicerar och formulerar sig kring Manchester City. Och det är, som sagt, det är svårt. Och där vet jag inte riktigt hur man hittar rätt. Men jag tycker inte att den problematiken omöjliggör att man jobbar med fotbollsindustrin samtidigt som man kanske föraktar den och i grund och botten har sin kärlek i fotbollsrörelsen. Det ena utesluter inte det andra, det tycker jag verkligen inte.
Hur viktigt är det politiska för dig?
Jätteviktigt, eftersom att jag är en intresserad samhällsmedborgare. Så jag tillhör ju de som tror och tycker och menar att allt är politik, allt är politiskt kopplat. Du kommer aldrig kunna särskilja något från sitt politiska sammanhang, i synnerhet inte fotbollen. Jag kan i någon mån förstå de som eftersträvar idealet där fotboll och politik inte borde höra ihop, men det är totalt och fullständigt utopiskt.
Det är en annan värld, va?
Det kommer aldrig någonsin gå att förverkliga. Det är liksom, det är en fullständigt orimlig förhoppning att ha.
Men då kan man ta en konkret fråga bara när det gäller den grejen, för då har vi två världar. Vi har liksom dels ekonomin, Tommy Vatten har också, ja, mer ekonomi, och sen så har vi den andra delen då. Qatar nästa VM sen. Bra eller dåligt?
Det är klart i grunden är dåligt.
Men så åker du till Qatar och så hittar du ett gäng sköna på någon grej där, så skriver du någon sån där tresiders reportage om...
Jag hittar några sköna. Vilken typ av sköna?
Jag hade varit i Qatar.
Ja, det är inte jag heller.
Nej, okej, okay, inte än. Men du lär ju åka dit.
Ja, jag skulle inte åka dit privat, kan jag säga. Men Nej. Jag kommer åka dit i jobbet om...
Eller vi tar ännu närmare då. Det är bara några månader kvar. Ryssland är också ett stökigt land.
Ryssland har ju varit privat många gånger och... Alltså, det finns jävligt mycket att säga om det här, och det finns en sammanblandning mellan den man är som privatperson och den man är i sin yrkesutövning.
Du har ju lyckats hålla isär dem. Vi har några andra av oss har ju missat det på olika sätt. Men du har ju lyckats med det. Är du bara smartare? Har du planerat det, eller är du bara på ett annat sätt som vi börjar prata om början med?
Nej, men jag tror väl också att jag var...
Eller tycker du rätt?
Nej, men så här, jag var militant och jag var svartvit, precis som alla politiskt engagerade och intresserade tonåringar är.
Ja,
men jag fattade nog hyfsat snabbt i alla fall att det är inte en bra väg att just avsiktligt missförstå de som inte tycker som du. Det är verkligen någonting som jag har kommit att avsky, jag kommer att förakta, jag kommer att tycka att det är kanske den största samhällsfara vi har. Och det innebär ju att även om jag kanske skriver om någonting som jag inte alls tycker är något vidare utifrån min personliga politiska uppfattning, så ser jag ändå ett värde att vara rättvis, kanske till och med generös, när jag försöker skildra den utgångspunkten. Det är inte så att människor från andra sidan av det politiska spektrat per automatik är onda. Det är inte så att deras åsikter är fel. De förtjänar att höras, de förtjänar att skildras, de förtjänar att porträtteras, och de förtjänar att få det gjort på ett rättvist sätt. Och det innebär att jag har aldrig känt det här behovet att vara aktivist när jag är journalist. Jag har snarare känt ett behov av att försöka vara rättvis. Och det har väl lett till att det inte har blivit så jävla komplicerat med sammanblandning mellan det personliga och
det. Det är ju blygt sagt, du har ju lyckats med det. Därför att du når ju ut till människor som älskar det du skriver, det du gör, men som då kanske också ser det politiska, men som läser det med. Alltså du gör ju det som jag har försökt göra med väldigt varierande framgång. Men jag försöker riva murar, bygga broar, inte ta bort folk på Facebook för att de röstar på ett annat parti, utan okej, okay, du tycker så här, då lyssnar jag på det, jag tycker så här, lyssnar på mig. Och alltså möten är tänkt.
Ja, nej, och där är fotbollens... fotbollen har ju en sån jävla fördel där, för att den är i grunden till sin natur sån att den får folk att mötas oavsett utgångspunkt. Och det är kanske en av de absolut största förtjänsterna den överhuvudtaget har. Men, nej, men det går ju att göra väldigt konkreta exempel. På senare tid har jag skrivit flera artiklar om klubbar eller personer som mer eller mindre aktivt försöker runda den svenska 51%-regeln.
Ja.
Och jag avskyr det personligen. Jag tycker att 51%-regeln är, ja, det som gör den svenska fotbollskulturen, det är den som ger den svenska fotbollskulturen sitt starka egenvärde. Det är den som är kärnan och grunden till allting. Det vore total tragedi om den avskaffades. Det är min personliga uppfattning, men det är inte det som är det viktiga i min journalistik. Det viktiga i min journalistik är att även Dalkurds finansiär och AFC Eskilstunas starke man ska få berätta om varför de inte tycker som jag, och de ska få göra det, och de ska bli återgivna på ett rättvist sätt. De ska få sin syn på saken presenterad på ett sätt som gör att läsarna har en möjlighet att ta ställning till det. De ska inte ha en raljant jävla partsinlaga där jag avsiktligt missförstår det de försöker säga.
Har media gullat för mycket med Östersund?
Nej, det har de inte, för Östersunds...
Jag älskar ju dem, men jag får en del sådana...
Ja, ja, den uppfattningen är ju utbredd, och den uppfattningen grundar sig i grunden, kommer... Ja. Den bottnar i fotbollssympatier snarare än en heltäckande medieanalys. Ja, det är exakt vad det är. Det Östersund har åstadkommit utifrån utgångspunkten de hade, utifrån metoderna de har använt, det är så häpnadsväckande att det är unikt. Det är inte unikt bara i ett svenskt fotbollssammanhang, det är unikt europeiskt, det är unikt globalt. Det är fullständigt sanslöst. Och hade någon berättat om det för 6-7 år sedan, vilket Daniel Kindberg gjorde för mig, ja, så hade jag
gjorde
sagt, ja, ja. Och då hade jag sagt, och då sa jag, även om jag försökte vara lite diplomatisk, att det är ju liksom,
det kommer inte hända,
aldrig någonsin i hela världen. Sen finns det just den här viljan att misskreditera och förringa allt de har åstadkommit, för att Daniel Kindberg minns han har suttit på några dubbla stolar. Hade bara vi haft någon som satt på dubbla stolar, då hade minns han vi också kunnat göra det.
Ja.
Så är det inte. Daniel Kindbergs dubbla stolar är inte kärnan till berättelsen om vad Östersund har åstadkommit. Det är en totalt och fullständigt oproportionerlig sak att hävda.
Jag har träffat honom 2 gånger i ett annat poddsammanhang. Jag har varit gäst. Han är, alltså, han har en aura omkring sig som gör att man sitter som i en ring runt och tacksamt tar emot.
Ja, och den auran blir ju såklart väldigt mycket starkare för varje sak som besannas och uppnås. Han hade den auran när han först berättade om det här för 7 år sedan i svenska tredje divisionen också. Det var inte så att jag gick därifrån och kände mig övertygad, trots att han hade precis samma driv och samma karisma. Man är ju en dåre tills man har uppfyllt de osannolika visionerna, och då är man ett jävla geni, och det är ju bara the name of the game. Det är så det är. Men,
vad ska man kunna sammanfatta vad de har gjort kort? Sen ska vi gå in 2 grejer till. Vi måste prata om en grej till, och sen också din turné här med tröjorna. Men skulle man kunna sammanfatta det som gjort det? De har huggt sin egen väg.
Exakt. Och dagens fotbollsindustri just tillåter inga egna vägar. Den enda väg som den tillåter är att skaffa sig en finansiär, en sheik eller oligark, som gör att man kan spendera sig uppåt i hierarkin.
Ja.
Det är inte lika påtagligt i Sverige eftersom att våran ekonomi fortfarande är så pass liten. Det är inte så stora säckar som behövs för att ta sig till toppen. Men just det där att de har inte konkurrerat med pengar. Ja, Daniel Kindberg har gjort några fastighetsaffärer som i någon mån har varit en förutsättning, men i grund och botten har de konkurrerat med idéer och med visioner, och de har gjort fotboll av det. Det är det som är hela berättelsen.
Men de har brutit kärna mot alla fotbollens naturlagar i den moderna fotbollen, ja, genom att det är alltid annars är mest pengar vinner.
Ja, verkligen.
Och de har brutit det.
Och de har kommit från en punkt där ingen fotbollstradition eller något fotbollsintresse existerar.
De har inte historien ens att falla på.
Ingenting överhuvudtaget. Alltså,
och i en del av landet där man åker skidor möjligen.
Jag tror att jag som är norrifrån har ännu lättare att konstatera att det verkligen var ett svart hål. Alltså vi är urusla på fotboll egentligen alla delar av det riktiga Norrland. Men Östersund var ju, Jämtland var ju sämre än några av oss andra. Det fanns ju ingenting där.
Och just, det norrländska fönstret fanns en bit upp sen.
Nej, det fanns väl snarare en bit. Ja, det beror lite på. Sundsvall är ju det som i grund och botten har varit gränsen. Sen har Umeå varit uppe och studsat något år. Luleå gjorde ett försök, men det var väl på 70-talet.
Ja, Galloway
Umeå. Ja, Galloway Umeå, exakt. Ja. Sham och Kwai är sorgligt bortgången, men de hade några profiler i sitt 90-talslag.
Ja. Vi är bara att vi är inne på geografi då. Vi ska runda av strax, för klockan går ju, och du ska ju iväg och kanske skriva någon rad innan du ska Jag ska bara hämta en grej här och apropå känna sig lite...
Nu försvinner Marcus Birro från mikrofonen. Ja, kan jag live kommentera till lyssnarna?
Det går
ju inte. Nu säger jag
bara det. Vi ställer den här så att du kan... Jag sparar den till när du och... Framförallt när Filip och Fredrik möjligen skulle komma och säga på. Det är på spårpokalen.
Ja, det ska
den
jag
har du inte vunnit än.
Den var inte nära att vinna heller.
Nej.
Jag var med ett år.
Var det kul eller jobbigt eller ångest eller roligt igen?
Det är just det att jag fått frågan. Jag har faktiskt en stående fråga nu som jag ännu inte har besvarat kring nästa säsong. Jag fick frågan även i fjol men valde att tacka nej. Och det var ju utifrån en sammanvägd bild där jag kände att det tog mer av mig än det gav.
Ja, jag kan tänka mig att du gjorde det för det, alltså det är en sjuk jävla bubbla att gå in i.
Ja, alltså det är lite så att jag drar mig för att prata om det här i ett offentligt sammanhang för att det låter på något sätt som att du urskulds. Jaha, du vann det. Du har inte Marcus Birros jordglob. Försöker nu att komma med
men det ursäkter. Kan du väl ge mig efter allt.
Du ska ha den, även om din partner var jävligt bra.
Ja, exakt. Det var Johanna Kollare som var. Eller som min son sa för någon inte så länge sedan att ja, jo, visst, men det är ganska länge sedan nu, pappa.
Alltså, att du satte dig ner och formulerade en insändare där du skulle rättfärdiga att det minns som var du som svarade på den sista frågan.
Men det här är ju under den perioden där vi hade det så kallade mediala självskadebeteende.
Ja,
men
jag tyckte
på inte knä... Vi ska säga det till
det skulle vara jävligt intressant att driva det samt.
Du jag ska säga till dig varför det är väldigt till slut blir du så jävla trött på folk som hör av sig till dig och säger att du är dålig. Men jag vann på spåret ihop med Johanna Kolljonen. Nej, det var Johanna Kolljonen som vann. Jag fick 1000 sådana mejl om honom. Till slut satt jag, men ska jag orka fan inte med energi? Kolla på finalen. Det handlar om fotboll för övrigt.
Jag vet, det var Glennar i Göteborg.
Just det, det var tre Glennar. Det var Gotia Cup, Häcken och Öjs och Marcella Geir. Det var jag som avgjorde final. Och så skickade jag det mejlet till Aftonbladet som publicerade det. Alltså, det är klart att det är helt sinnessjukt.
Prata tidigare om Simon Banks eventuella behov av en karriärscoach. Jag aldrig i mitt mediala liv träffat på någon med större behov av en redig sådan än vad du har haft.
Alltså. Nej, jag jobbar bra från botten också. Men fortsätt med din medverkan där.
Ja, just det. Vart fan var jag med det? Jo,
det
just
var stökigt, tyckte du.
Nej, men jag tyckte sådär att jag fick först frågan. Och då var det lite sådär att jag är i grunden sån att jag tackar ja till i stort sett allt som jag på något sätt kan knyta till min yrkesutövning.
Ja.
Det här var på gränsen. För det, alltså det är det som är min skill. Jag tackar ja för sånt som jag kan knyta till min yrkesutövning. Jag tackar nej till sånt som jag inte kan knyta till min yrkes... Fångarna på fortet.
Ah, liksom.
Skulle aldrig falla mig in och göra den typen av grejer. Och de frågorna får jag med regelbundenhet.
Ja.
Det här låg precis på skarven. Jag lockades någonstans bara av så här på spåret auran av liksom hur nedärvt hela grejen är.
Det vore... Jävla vinnare.
Ja, men det vore kul att göra. Ja. Lite så liksom.
Tävlingsmoment och...
Ja, inte alls. Det är så mycket. För att det var jag inte så sugen på. Det var snarare just sådär att ja, men det kanske inte går bra. Fan, det vore kanske jobbigt. Ja, men vad fan, skitsamma. Hur stor sak kan det vara? Och då var det just precis där som det någonstans skar sig. Jag kom in i maskineriet och upplevde... Fy fan vad många det är som tar detta på extraordinärt stort allvar. Liksom, det var ju folk runt mig och runt produktionen som pratade i termer av att ja, men här står karriären på spel. Liksom. Gör man riktigt dåligt ifrån sig här så tappar man ju all trovärdighet.
Sade de på SVT?
Ja, mer eller mindre explicit. Och det var inte bara SVT-folk, det var sannoliken också folk i min omgivning. Och folk som liksom
men inte med ett leende ens?
Nej, absolut inte.
Men, fan, det är ju fredagsunderhållning.
Ja, men alltså det, jag tror att jag får uppfattningen om att det har blivit liksom mer på riktigt för väldigt många medverkande och inblandade på senare år.
Mm.
Jag får höra med berättelsen om liksom andra tävlande som har suttit och ägnat sig åt regelrätta studier, riktade på spåret kompatibla studier i ett halvår.
Mm.
Och jag har fan inte tid att sitta och plugga på spåret i ett halvår, det ska gudarna veta. Mm. Och det här fick jag ju veta när jag typ skulle åka och spela in första programmet. Jag hade inte ägnat mig en sekund åt någon typ av inläsning. Mm. Och nu låter ju allt det här som någon typ av urskuldande, men det var just den där känslan av att vad fan, this ain't what I signed up for liksom. Det här är på mycket större allvar än vad jag trodde att det skulle vara, och det väckte ett obehag i mig. Sen gick det liksom, ja men det gick okej. Jag hade någon presenterat på förhand, så här kommer det gå. Vi vann en match, vi förlorade en match, vi åkte ut på någon typ av målskillnad, men vi slog Jonas Eriksson, och det var ju viktigt eftersom att han var fotbollsrelaterad som person. Så det var liksom, det gick varken jättebra eller jättedåligt.
Men kan det ha varit för när jag skulle träffa dig och man pratar om dig och andra, och just min postposition, ja men han kan ju allt.
Ja.
Att folk hade liksom
nästan, jo, det kan nog finnas en vanföreställning.
Jag tänkte koppling till GV. Du har ju en professorkänsla att Erik Niva kan allt.
Samtidigt är det väldigt uppenbart och tydligt, och det är inte laddat för mig, att det finns extremt mycket som jag inte kan ett skit om. Jag kan ingenting om film.
Det är då man har Johanna Kolljonen med.
Ja, exakt, det är det man ska ha. Jag hade PG Gyllenhammars dotter dotter och inget ont om henne, men hon kunde inte eskimovändningar med kanot, vilket jag av någon anledning kommer ihåg att ni fick en fråga om. Varför minns jag det?
Ja, det är riktigt. Men det är för att du har en byråkoll, som vi säger.
Ja, exakt. Den är omfattad. Nej, men just det, att det finns jättestora kunskapsluckor i mig. Jag har inga problem med det. Jag har inga problem med att jag inte kan ett treat om film. Jag har inga problem med att jag inte kan någonting om naturvetenskap, teknik eller
har du,
liksom,
men någon typ av hantverk. Du har inte körkort, va?
Nej, för fan.
Vilket då borde föranleda att åka mycket tåg. Så att den grejen kanske man kunde...
Jo, men även där är det så att jag förstår inte ordvitserier. Så ifall någon bara ställer frågorna, då kanske jag har chans. Men så väl lämpad för att avkoda de här putslustigheterna.
Ja.
Men återigen, problemet är inte hur många frågor jag svarade rätt eller hur många frågor jag svarade fel på. Jag är helt okej med att det gick som det gick.
Ja.
Men jag tyckte att det blev just för... Ja, men det tog för mycket av mig. Jag började just känna att fan, är det på sånt här stort allvar, då kanske det blir ett problem om jag inte vet hur en växellåda fungerar eller vet vem som vilka filmer Audrey Hepburn spelade i liksom. Och det har jag liksom inte ruskat av mig ännu. Jag kände att skulle jag tacka ja nu till nästa säsong, då skulle jag gå och ägna det tankekraft i 4 månader inför inspelningen.
Lite ångest nästan.
Nästintill, men framförallt om någonting som upptar tid och energi från mig, och det har jag liksom inte riktigt tid med. Jag ska berätta om fotbollen i Uzbekistan. Det är vad jag ska göra.
Nej, exakt. Riktigt. Vi ska runda strax då och sitter med en matchtröja som du ska få med. Kan du inte berätta om den här turnén du ska ut på? För det är ju fantastiskt roligt för den som älskar fotbollströjor också.
Ja, men det är ju bara en apart grej, och det går verkligen att knyta till det vi har pratat om tidigare, att försöka vara sann mot sitt sätt att berätta men ändå utvecklas. Jag vill fortsätta berätta om omvärlden inom fotboll, men den här gången vill jag inte skriva extremt långa pretentiösa texter om den spanska folksjälen. Jag vill inte heller sitta framför en podcastmick eller i en tv-studio, utan jag vill låta alla mina fotbollströjor kommunicera.
Ja.
Det är också ett jävla tydligt sätt att rättfärdiga att jag har dem, för det har varit väldigt svårt.
Hur har
du
kommit över alla dem?
Nej, så från början var det som för alla andra. Man åker någonstans, man ser en match, man tycker cool arena, cool klubb, jag plockar med mig en tröja. Sen blev det med åren liksom mer och mer medvetet och mer riktat att nu ska jag ha en tröja från just den här liksom georgiska klubban. Nu anstränger jag mig när jag är i Tbilisi för att hitta tröjan. Nu lägger jag en halv dag på att hitta tröjan. Det har tidigare kanske bara plockat upp den om jag såg den.
Ja, fokus.
Men det är i grund och botten en konsekvens av att jag har rest så jävla mycket i fotbollens tjänst och i fotbollsvärldens alla hörn.
Det är som souvenirer från de där delarna.
Exakt så. Det är det att tidigare satt jag hemma och samlade på frimärken när jag var 6 år gammal, och jag visste inte varför, men det var ju att de förkroppsligade drömmen om världen för mig. Jag kunde sitta och titta på ett frimärke som det stod Magyar och Zag på, och så kunde jag föreställa mig hur jävla mäktigt det var i Ungern. Nu har jag varit i Ungern, konstaterat att det är rätt jävla skabbigt och kärvt och politiskt problematiskt i Ungern, men jag kan ändå ta med mig en MTK Budapest tröja hem, titta på den och känna fan, jag har varit i Ungern. Jag kom ut i världen och I lived to tell the tale. Och någonstans är det ju det jag ska göra. Jag ska ta fram MTK Budapest-tröjan. Jag ska säga att det här är den traditionellt judiska klubben i Ungern. Nu har den tyvärr kapats av en massa Orbán-trogna oligarker. Men nu kan vi prata lite om vad den klubben står för, symboliserar och har för utmaningar i dagens Ungern. På så sätt använder jag fotbollströjan som genvägen, eller som du uttryckte det tidigare, liksom sättet att lura in folk till en delvis annan berättelse om världen vi lever i.
Men kommer du då rent praktiskt, du har 170 tröjor ungefär?
770!
Det är 770 som är med på turnén?
Jajamän.
Fan, det är ju en jävla långtrådarkrog.
Alltså, vi var faktiskt och lastade in i... Jag har inte själv sett lastbilen. Jag bara hjälpte åt att hänga upp det på ställningar som skulle rullas in i lastbilen häromdagen.
770. Alla är dina alltså?
Alla är... Nej, inte den här. Nej. Nu kommer det en 778 om det kanske det här blir.
Vi ska säga att han får ju ta med sig då en hederlig Fabio Grosso-tröja som jag fick i julklapp redan december 06 efter VM-guld. Skitsvårt att få tag i vid den tidpunkten, men den fick vi.
Jag bad Marcus om en tröja som faktiskt betydde något för honom och som hade en berättelse som då får följa med som gästartist på turnén. Du ska givetvis få tillbaka den när vi kommer hem igen, för den ska vara i det här hemmet.
Ja, det är,
men det är ju precis just grejen, att alla de här tröjorna ska ju ha en berättelse, en bakgrund som är värd att redogöra för.
Har du det då? 770?
Jag hävdar att jag är 90% ungefär. Jag var 100% egentligen sena. Vi har kört det här en gång tidigare här i Stockholm i Färgfabriken för några månader sedan. Ja. Och då var jag så gott som 100%. Sen dess har det kommit en ganska stridström av förfrågningar och erbjudanden från olika håll. Fan, ska du inte ha en tröja här från Motala AIF? Det är min klubb. Ja, men det är klart jag vill ha det liksom. Ja. Men sen sitter jag inte på egentligen någon annan historia om den än att det var en god gubbe från Motala som skickade den till mig. Ja. Så där har det uppstått vissa luckor.
Men hur kommer det gå till på scen? Hänger alla uppe då?
Alltså alla hänger ju uppe i lokalen i fråga. Jag vet inte exakt, det är inte mitt uppdrag. Men på något sätt så riggar man upp då alla tröjor i lokalen.
Ja, och du är där?
Man kommer in, man går runt och botaniserar lite bland dem. Sen klappar vi händerna och säger nu är det dags för scensamtal. Då står vi först och pratar lite grann om vad allt handlar om. Liksom fotboll, omvärlden, lite mer generellt. Tar vi någon liten paus tror jag, sen kör vi mer specifikt. Och då är det här som är partytricket liksom. En tombola ska snurra med 770 lappar i. Vi drar upp en ur hatten. Nu jävla fick du Motherwell borta 2011-2012. Vad har du att säga om den? Ja. Och då ska jag då kunna dra någon liten skröna eller någon anekdot eller någon betydelsebärande berättelse om den.
Ja.
Så kör vi väl det i några vändor. Sen får folk ställa specifika frågor om specifika tröjor. Och sen går jag runt och minglar och fungerar som någon typ av guide då, tills alla tröttnar på mig och knallar hem.
Ja.
Så det är väl rätt och slätt upplägget.
Ja. Det låter ju fantastiskt här. Det är helt ärligt. Jag är
ja, men vad fan, vi har ju en i Solna, du får komma upp dit. Det är samma dag som det är Sverige-Chile på Friends.
Men skulle du ha någonting där med, va?
Exakt, alla andra är ju på kvällstid, på vardagskvällar. Men just på dagen, på lördagen den 24 mars inför Sverige-Chile, så är tanken att man först ska kunna komma på detta.
Vart är det?
Det är kåken mitt emot Friends. Precis, du vet den stora trappan upp till Friends. Kåken mitt emot där Svenska fotbollsförbundet har sina lokaler. Jag har själv inte riktigt fattat om det är typ i foajén där eller hur det går till, men det klarar när man väl kommer dit.
Ja.
Men du som Stockholmsbaserad kan med fördel komma dit, dra din berättelse om Grosso-tröjan för åhörarna och
få en mattapplåd.
Få en ganska matt.
Vad fan, vi fick se Erik Niva. Vi inte se den här nazisten komma hit.
Ja, framförallt är det ju då som sagt en lördag klockan 12. Jag tror att det inte riktigt är en lika löddrig publik som det kan vara på rockklubben Sticky Fingers klockan 19.30.
Ska det vara där? Ja, Sticky Fingers?
Ja, det är klart det.
Det är fantastiskt.
Ja, men det är en del av hela grejen.
Det är ju det som det har du lagt in, eller hur?
Det här är ju allt det här är mitt substitut för att jag aldrig kunde spela gitarr. Jag fick aldrig åka på. Exakt, ja. Exakt. KB Malmö.
Och nu faller ju Birobitarna på dass.
Ja, men det är hela anledningen.
Fan vad stort alltså. Ja, men varmt lycka till med den grejen. Och med allting annat också. Vad är det som ligger liksom i, förutom då turnén är väl, vad är det, 10 datum eller något, va?
Ja, 8 datum på 10 dagar. Vi har någon mellandag.
Man kan gå in på Aftonbladet, det finns ju turnéplan, va?
Ja, exakt, eller på något av mina sociala medier. Så ja, finns det länkar där.
Men att det sticker fingers i Göteborg
är
underbart.
Ja, men det är klart, alltså, jag är bara förespråkar rockklubbar. Sen när det väl blev Solna, så sagt, då fick du en jävla konstig företags kontorslandskapslobby. Så det är ju det minst. Jag erbjuder den sämsta lokalen, ja, när jag bjuder in det till Solna.
Ja, men jag kommer gärna dit och prata lite.
Ja, we'll make it work oavsett. Ja, det är klart du ska göra. Utlovar du det till lyssnare?
Jag kan det.
Ja, men fan,
jag har en överslagsräkning direkt. Jag kommer gärna, ja, det är ju en ära och glädje.
Ja, vad kul.
Så jag kan ju sånt där. Jag har ju turnerat med mig.
Ja, exakt.
Ja, du, med Wayne Hussey från The Mission.
Du har så här proklamera poesi, ja, medan de malde riff.
Ja, men sen kom jag på efter ett tag när jag läste dikter att det är mellansnack och mellansnack var roligare. Så jag byggde en föreställning om mellansnacket.
Ja, alltså,
det är klassiker, men så funkar det.
Ja, men så är det. Om man, framförallt om man går och ser ett band på en festival där man inte är så jävla inne på det, då som är bara längt efter mellansnacket. Ja. Och man blir så jävla besviken om det bara är thanks a lot, how you doing, here's the next song liksom. Man vill ju ha agitationen från sig.
Men jag tror jag har säkert en 8-10 turné. Vi har Riksteaterturné 03, vi har 53 orter på 3 månader, va?
Fan, det är dit vi alla strävar,
ja,
egentligen.
Underbart, jag har gjort en grej.
Har någon relation till Billy Bragg?
Ja, en del. Jag lyssnar, min brorsa lyssnar ju mycket på den. Saturday Boy bland annat.
Ja, fantastiskt. Ja, alltså, oerhört fantastiskt. Liksom den obesvarade ungdomskärleken.
Och Nabbes kommer på, bara, vad fan har jag kämpat med den här? En tjej som inte ens var gammal och råkar ben.
Men han i alla fall, det är en av mina absoluta hjältar. Även om de skivor han ger ut nu för tiden inte är speciellt bra. Men det är ganska underordnat. Framförallt är det just att man går och ser honom live. Och han spelar en låt, det tar 3 minuter. Och sen agiterar han i en
kvart. Han är skitpolitisk. Han är underbar.
Ja, det är också, fan, jag fejdar lite med åren. Men just när man gick och såg honom på 90-talet, då var det verkligen så, spela en låt och sen agitation, propaganda, brandtal, 15 minuter, samma sak igen, en låt och sen snackar vi en kvart igen. Ja. Fantastiskt.
Kommer det bli något sånt på turnén som du har nu då, eller blir det mer liksom?
Nej, det blir inte så mycket musik, det är ju problemet. Ja. Jag hade faktiskt en idé om att jag skulle så här bjuda in lokala band för att spela, men just det är bara jag som skulle uppskatta.
Vi hade ju när jag var på turnén en rökmaskin och låtar innan och emellan och sådär för att klä in det och sen avslutningslåt och sådär.
Alltså det är ju viktigt med spellistan som ligger som fond i lokalen.
Ja, det är extremt, du har koll på de här grejerna.
Ja, jag försöker, men helt plötsligt är det så att jag är tvungen att göra något annat och så märker jag att det har hänt någonting. Någon jävel har pluggat i sin egen Spotify-lista och det förstör ju hela känslan liksom. Ja. Så jag måste ju vara militant där, men fan, det är, ja, jag måste uppfylla många sysslor på en och samma gång.
Vad är det för rider? Har du någon sån?
Nej, jag är så. Ja, men det är ju. Nej, jag har fan inga punkter på min rider överhuvudtaget. Nej. Det är ju klent. Men jag blev så jävla glad här om sistens för vi ska ju såklart trycka upp turné-merch.
Ja, det är exakt, det är skitviktigt.
Datumen på ryggen.
Exakt.
Asfult, men det ska bara göras.
Du ska tejpa upp dem bakom framför merchbord. Det ska se ut som i 79 allting.
Exakt, och då finns det också den viktiga distinktionen att det ska ju finnas speciella merch-töjer som då är märkta med crew. Ja. Och de är långärmade där alla andra är kortärmade. Ja. Och just att vi har gjort det, vi har tryckt upp crew-tröjor med långa ärmar och så då turnédatumen på ryggen. Det gör ju hela min vår liksom.
Fan vad stort alltså. Turnédatumen och de där grejerna du nämner är ju skitviktiga nu. Ja. Det kan man garva upp, men det är viktiga grejer.
Nej, men just att en turnétröja måste ha datumen på ryggen.
Ja. Jag och så överpris, för folk gillar att betala överpris på merch-grejer.
Det är jävligt oklart, jag fortfarande inte fattar vad är det på fronten på den där jävla tröjan. Jag är inte riktigt begripet.
Ja, inget tryck på.
Jo, det är ju någonting. Ja. Och jag farar att det har något med mig.
Den var ditt ansikte, jag har sagt
nej till några sådana förslag. Vad tycker du om det här förslagen? Nej, men fan, jag kan inte ha bara mitt nylle. Det går ju inte liksom.
Men det går ju att göra på olika sätt.
Jo, och nu är det något som har tryckts utan att jag har kontroll över vad det är. Så det är lite skraj.
Den 24 mars är på den grejen jag är med på då. Kommer det finnas Erik Niva t-shirts i merchandiseförsäljning?
Det kommer finnas merch. Det kommer finnas turnétröjor i merchen. Och jag vet inte vad det är för tryck på.
Det är extremt viktigt och betydelsefullt nu att du säger merch och merchandise som det hela. För det är ju merch där man
är. Ja, det är. Absolut, det är precis vad det är, varken mer eller mindre.
Nej, ja, fantastiskt bra. Men vi ses 24 mars då, alla som lyssnar är välkomna dit. Och välkomna in och kolla på Eriks sociala medier och se var någonstans han dyker upp. Jag vet att det är Göteborg, Norrköping, de större städerna va?
Göteborg, Malmö, Norrköping, Västerås, Gävle, Sundsvall. Och nu hoppas jag innerligt att jag inte har glömt någon stad. Och det har jag, för turnépremiären, den sedan länge utsålda turnépremiären går i Halmstad.
Just i Halmstad, bra. Så gå in och kolla där om ni vill komma och kolla på Erik när han står där med sina fotbollströjor, för det vill ni. Stort tack för att du kom, Erik.
Ett nöje.
Lycka till.
Tack detsamma.
Tack. Jag behöver.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.